Hej på er. Isabel heter jag och jag är så tacksam för att ha den här förmånen att få predika idag. Och jag tänker att tacksamhet är ett ganska bra utgångsläge att börja ifrån. Så jag ska aktivera er också lite så att ni känner att ni är redo att sen sitta och lyssna en stund. För vi fastnar ju lätt i saker som vi önskar att skulle vara annorlunda. Sånt som inte vi kanske kan göra någonting åt, saker som vi skulle vill att det skulle hända fort, och vi tänker mycket på det som vi inte har. Men jag tänkte att vi skulle bara börja med att känna stor tacksamhet över att vi överhuvudtaget andas, att vi lever, att vi får finnas här tillsammans idag, för det är ingen självklarhet. Så jag kommer räkna till tre, och när jag har räknat till tre så vill jag att ni ropar tack Jesus det högsta ni kan. Kan ni göra det? Yes. Okej, vi kör. 1, 2, 3.
Tack Jesus!
Woho! Bra applåd. Applåd till Jesus, applåd till er. Jag heter Isabel som sagt, och Sion har varit mitt andliga hem i några år, och jag kände mig som hemma från första stund, och det var för att jag kände att Jesus är här. Och Jesus är här därför för det finns människor här som längtar efter honom och som har bestämt att de vill följa honom vad än han har för plan. Och det är fantastiskt att få vara en del av en sån församling, och jag hoppas att du också känner det om du är en del av den här församlingen. Och om du är ny här idag och aldrig har varit här förut, så är du i tryggt förvar, tänkte jag säga. Men du är bland vänner och familj. Jag kommer att tala om mitt bönevykort från sommaren 2026. Kommer en bild här snart så ska ni få se hur det ser ut. Det här är mitt bönevykort. Okej, tänker ni? Och ser ut som att ni försöker lösa något slags rebus. Vad har det här med bön att göra? Jag ska berätta det för er, men inte riktigt ännu. Men jag tänker att medan jag pratar på här så kan ju ni fundera på hur skulle ert bönevykort se ut? Om ni liksom tänker att ni har varit på en böneresa den här sommaren. Hur skulle hälsningen till era familjemedlemmar till exempel vara? Hur skulle ert bönevykort se ut? För faktum är att många timmar av min sommarledighet så har jag varit klädd i de här handskarna som ni ser här på bilden, och de där lurarna, och haft en slipmaskin eller sandpapper i min hand. Och Sion har ju ett tema den här sommaren: Herre, lär oss att be. Och kanske många har läst och följt med den här fina bibelplanen som jag tror Anders har lagt ihop. Och jag kommer att ta mig an det här tema, Herre, lär oss be, men kanske ur en lite annan synvinkel eller ur ett annat perspektiv. Och den personen jag ska prata om idag, han finns i Bibeln men han finns inte i den här bibelplanen. Så ni kan tänka att den här predikan är liksom som en förlängning av Anders fina bibelplan. Jag hoppas att det är okej, Anders, att jag lite förlänger den. När man talar om bön och när man hör det predikas om bön, så tas ganska ofta Daniel upp som exempel. Och det görs med all rätt, för han är en bra förebild när det kommer till bön. Han bad regelbundet, 3 gånger per dag får man läsa i Bibeln, även fastän det kunde kosta honom livet. Han var ganska systematisk, kan jag tänka mig, som person. Han höll fast vid sina 3 gånger, han bad säkert också mera utöver det. Och vi hör också ganska ofta ett bibelord från Saltaren 5, vers 4. Det kommer här på skärmen också. Där det står: Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen lägger jag fram mitt ärende för dig och väntar. Och det här hör man ofta, och vi vet att det är toppen att börja dagen med att lägga den i Guds händer och ta en stund med Gud. Men vi är inte alla morgonmänniskor. Och det är bara fakta. Det är liksom inte, alltså det är toppen. Om man skulle göra enligt alla konstens regler, fast det inte finns regler, så skulle det väl signa var och en av oss att börja dagen på det här sättet. Men det finns lite fallgropar. Det är bra att göra det till en vana att be, och att faktiskt liksom jobba på den här relationen, sätta värde på relationen som vi har med Gud. Men det finns lite sådana här gropar som fienden vill lura oss in i. Och de hamnar vi i, till exempel, jag undrar om någon av er någon gång har tänkt så här, att nu ska jag bli lite mer lik David. Han verkar ju ha börjat morgonen med att be till Gud. Och så har man kanske någon sån inspirerande, troende vän som också gör så här. Och så tänker man, nu är det dags. Nu kör jag. Varenda morgon, 6 ska jag stiga upp så jag hinner be innan jag ska till jobbet. Och så 4 morgnar in så klarar man inte något mer. Och så hör man fienden komma in och väsa, men det låter som ens egna tankar. Och så säger han att, se, du klarar inte. Du klarar inte ens att stiga upp på morgonen för att be till Gud. Vad ska han kunna använda dig till? Och han vill gärna fienden lura in oss i ett system. För att om vi blir inlurade i ett system som vi inte klarar av att följa, så blir vi ett misslyckande. Och då kan han liksom sitta där och anklaga oss och peka på oss och säga att inte vi räcker till. Fast det aldrig var någon slags böneprestation som Gud förväntar sig. Han vill bara umgås med oss. Och hela den här bibelplanen, om ni har följt med den i sommar, den är fylld av exempel på olika slags böner, olika tillfällen när man kan be, hur man kan be. Och läser du Nya Testamentet så får du se hur Jesus visar fantastiska exempel på vad det är att leva ett liv i bön och att leva ett liv i relation med Jesus, med fadern. Och när lärjungarna ber Jesus att lära dem att be, när de säger liksom det här, Herre, lär oss att be, så ger Jesus dem en bön i Matteus 6, vers 9-13. Och jag tänker att vi kan be den här tillsammans. Så kolla på skärmen och så ber vi högt tillsammans. Och när du säger de här orden så tänk lite extra mycket på vad de här orden faktiskt betyder. Är ni med? Yes. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Amen. Det där är ju mer än ord. Det var inte liksom så där att lärjungarna bad Jesus om en bön och så sa han, nej men be det här och så har ni liksom bett och så kan ni fortsätta era liv. Att bara ni ber, drar igenom de här orden en gång per dag, så då har du liksom ett liv i bön. Det är större än så. Den här bönen, det är mycket mer än ord att säga högt. Jesus gav oss ett recept på hur vi med våra liv dagligen kan skriva kärleksbrev till honom. Och hur våra sätt att leva liksom kan få vara en pågående bön. Det är ett sätt att ha en levande relation med vår skapare. Och det är inte vilken relation som helst, det är en intim, levande och en helt otroligt förvandlande relation som kan vända upp och ner på våra liv om vi tillåter det. Och som kan liksom forma oss till att bli de som vi från början var tänkta att bli. Om vi är med på det, om vi låter det ske. För Gud kommer aldrig tvinga sig på oss. Så det som jag ska prata om idag, så hoppas jag att kan vara till uppmuntran för dig som kanske upplever att du har svårt att få liv i ditt böneliv. Att du känner press. Men också för dig som kanske tänker att nej, men bön, det har jag koll på. Jag vet typ allt. Jag hoppas att det också ändå kan få vara en uppmuntran för dig. För mig är det bästa jag vet. Att när jag tror att jag har liksom koll på det mesta. Ja, men nu vet jag hur Gud talar. Jag har lite koll på hur han jobbar. Jag känner honom liksom. Så då kommer han alltid att dra nästan mattan under fötterna på mig. Och visar någonting mer. Och visar att han är så mycket mer. Att jag inte ännu vet nästan någonting. Och att det inte går att liksom sätta in honom i en box och ha koll på exakt vem han är. Han överraskar alltid och jag älskar det. Vi ska tillbaka till mitt bönevykort. Ni minns slipmaskinen och handskarna och det. Och jag ska berätta lite mer om vad det liksom har med bön att göra. För vi håller på där hemma att göra om ett av våra rum till en matsal. Det är en dröm jag har haft länge, för att jag vill kunna bjuda in många människor. Och jag vill inte att de ska sitta trångt i vårt kök. Jag vill ha ett stort rum, ett trevligt rum där folk kan sitta, ha det trevligt, samtala, där det ska vara värme och det ska vara vackert. Jag tycker om när det är vackert. Och jag hade en vision om att jag vill ha en träsoffa, en gammal träsoffa längs med ena långsidan. Och den skulle se ut så här. Det här var min vision. Den skulle vara liksom målad i en mörkgrön färg. Den skulle ha lite så här, ljusa men också kanske djurmönstrade kuddar. En ganska stilig soffa, eller hur? Ja, bra, ni håller med. Det här var min vision. Men jag hade väldigt specifika krav, och det måste också vara liksom exakta mått, för det måste passa exakt under våra fönster och det behövde vara en viss höjd för att det ska funka ihop med bordet, och det var en massa grejer. Men jag hade den här soffan i mitt inre och jag bad till Gud om hjälp. Snälla, liksom hjälp mig att hitta den här soffan, för jag vet inte. Led mig till den här soffan. Om du inte tror att han bryr sig om sådana saker, så han gör det. Han bryr sig om allt. Det som är viktigt för oss så bryr han sig om. Och jag började leta genom hela internet. Alltså allt. Alla sidor jag kunde komma på. Jag letade begagnade soffor, jag letade nya soffor. Och ingen var rätt. Måtten var fel, de var för dyra, det var fel färg. Och ja. Så min sista utväg var Facebook. Om man efterlyser saker på Facebook så brukar det faktiskt ofta ändå nappa på något sätt. Så jag gjorde det, jag fick en massa märkliga förslag. Men var ändå tacksam på ett fint känsligt sätt. Men så fick jag också ett meddelande av en gammal bekant som skrev att det finns en soffa på en balkong som har exakt de måtten du söker. Alltså exakt de måtten. Och också exakt den modellen som du söker. Men den såg inte riktigt ut som min vision. Ni ska få se en bild här. Så här såg soffan ut. Och personen som skrev meddelandet skrev att du får den här gratis. Bara du kommer och hämtar den. Om inte du kommer och hämtar den så åker den till soptippen. Och hon berättade också att det är ingen som har suttit i den här soffan på väldigt länge. För att ingen har velat av förklarliga skäl. Att det har bott ett flertal getingfamiljer i den. Förmodligen en mus. Och att en katt brukar ligga där. Men annars har liksom ingen brytt sig om den här soffan på ett bra tag. Och det märkliga var att jag kände så Gud i det här. Inte med musen och allt det där. Men jag liksom kände att det är den här soffan som jag ska ha. Och jag kunde inte förklara det. Jag bara kände det. Och det fanns andra tecken också på att det här var, att Gud hade någonting med det här att göra. För att jag skulle behöva min mans hjälp att ta hem den här soffan för det första. Och min man, han jobbar inom byggnadsbranschen. Och han har koll på det praktiska. Så jag drömmer och han verkställer oftast. Men någon som sysslar med liksom bygg och sånt, dagarna ända inte så pigg på det att göra sen på fritiden så jättemycket. Så när jag kommer på mina projekt och köper grejer så suckar han ganska ofta. För att han vet att det här projektet som jag tar med Jan är någonting som jag kommer behöva hans hjälp med. Och jag kommer troligtvis behöva mycket hjälp. För jag är inte alls lika praktisk som honom. Så jag visste liksom att om den här soffan ska komma hem till oss så krävs det ett mirakel. För han kommer se direkt att det här kommer kräva jobb. Så vi är på väg efter den här soffan. Och han gör det klart och tydligt för mig i bilen att vi tar inte hem något skräp. Är det här liksom, är den här soffan egentligen redo för soptippen så kommer inte den hem till oss. Och jag tänker bara, ja, okej, absolut. Och vi kommer upp på den här balkongen och han tittar på den här soffan. Och vi konstaterar att den har en hel del ytmögel. Det kommer kräva massa jobb. Den här sittdelen kommer behöva liksom helt göras om. Vissa delar kommer behövas förstärkas. Det kommer kräva mycket jobb för mig och förmodligen också för honom. Och jag frågar honom så där lite med darr på rösten, att tror du att det här liksom kan fixa? Tror du att det kommer gå? Tror du man kan fixa den här? Jo, säger han bara. Och sen kommer den här soffan på släpkärran på väg hem till oss. Och jag visste att om inte Gud skulle ha haft något finger med i spelet där, skulle inte den här soffan ha kvala in i vårt garage ens. Men den stod där sen. Och det var liksom bara för mig att påbörja det här arbetet med att förvandla den här soffan till någonting som skulle få fungera som det som den från början hade skapats till att vara. För jag har svårt att tro att den som snickrade ihop den här soffan och satte mycket tid på den från början hade tänkt att den skulle stå helt oanvänd och oälskad på en balkong. Och det här var ett arbete som skulle visa sig handla om så mycket mer för mig än att slipa lite trä. Och vi ska nu gå till Guds ord och till en annan som sysslar mycket med just trä och som fick ett lite större projekt än en träsoffa. Vi ska prata om och vi ska läsa lite om Noa. Och Noa beskrivs i Bibeln som en rättfärdig man, fullkomlig bland sina samtida. Och jag vet inte med dig, men jag tvivlar på att det här är ord som min familj ska använda för att beskriva mig om jag skulle fråga dem. För mig finns det liksom en hel del kvar att jobba på. Det är ingen dålig beskrivning det här. Rättfärdig och fullkomlig bland sina samtida. Och han var inte perfekt på något sätt nu, men han hade ett hjärta där det liksom som var rätt kalibrerat. Det låg rätt till med Noas hjärta. Och det står i Bibeln att Noa vandrade med Gud. Och det som är mest anmärkningsvärt är att han faktiskt gjorde det här i en tid när världen var väldigt, väldigt ond. Det var en ondska som var utbredd och människornas hjärtan beskrivs vara så fyllda av ondska att Gud liksom bestämde sig för att det här går inte. Vi raderar ut alltihop. Allt liksom får fara förutom Noa och hans familj och ett gäng djur. Och det är inte så ofta som, eller jag tror jag aldrig har hört någon prata om Noa när man pratar om bön. Men jag har i sommar i mitt arbete med den här soffan lärt mig någonting som jag tror att jag och Noa skulle kunna sitta ner och samtala om. Och vi skulle liksom förstå varandra. Bibeln berättar ingenting om Noas böneliv. Vi vet inte om han steg upp 5 om morgonen eller om han gick på bönevandringar varje kväll eller om han lyft händerna i lovsång och sjöng en halvtimme om dagen. Vi vet ingenting. Det enda vi får veta är att Gud talade till Noa och vi vet att Gud från början ville ha en ömsesidig relation med oss. Så vi kan anta att Noa också nog liksom snackar någonting med Gud. Och vi ska läsa nu tillsammans första Moseboken kapitel 6, vers 17-22. Där säger Gud till Noa: se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att förgöra alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att det ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur, tyvärr, på marken efter deras slag. Ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. Och du ska ta med dig all slags föda, sånt som kan ätas och samlas i förråd. Det ska tjäna som mat för dig och dem. Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom. Och lite längre fram så upprepar Bibeln än en gång att Noa gjorde i allt som Gud hade befallt honom. Och jag tycker så om det där. Noas respons på det som Herren liksom talat till honom, det var fullständig lydnad. Gud sa och Noa gjorde. Och jag vet inte liksom så mycket om Noa som person. Vi får inte veta, Bibeln berättar inte så mycket. Men jag tror att han var en doer. Alltså en sån där som får saker och ting gjort. Ni vet, om man har problem med någonting, någonting kärvar, en diskmaskin eller man behöver hänga upp en tavla eller vad det än kan vara, man behöver gräva en brunn, så har man en sån här person som man ringer och man vet att den kommer fixa det. Jag tror alla känner en sån person. Jag tror Noah var en sån. Han var en sån som han grejer saker liksom. Bibeln berättar om många andra fantastiska människor. Den berättar till exempel om Abraham som argumenterade och diskuterade med Gud. Och vi får veta att Mose talade med Gud ansikte mot ansikte. Och David, han var väldigt bra på att använda ord på ett kreativt sätt. Det kan vi se i Saltaren. Men jag misstänker att Noah var en annan typ av person. Och kanske finns du här idag, kanske sitter du här. Eller så lyssnar du på det här sen online senare och känner igen dig i Noa. För kanske inte du är en sån som just liksom klär dina böner i stora eller ens små ord. Du kanske tycker att det där är lite svårt. Men du är inte sent i att ta till olika verktyg och få saker och ting gjort. Du frågar om du undrar över någonting och om Gud säger gå, så då går du. För du litar fullt och helt på honom. Eller så gör du inte. Men du längtar efter att få bära en sån tro. Och hur det än är, så tror jag att det här budskapet är just i dig. Noah var 500 år när han blev pappa. Jag tror att människor var funtade på lite annat sätt på den tiden. För annars så ser det liksom ganska skruttigt ut om man är 500 år, tänker jag. Han var 500 plus när han fick i uppdrag att bygga en ark som skulle rymma hela hans familj med fru, hans söner och deras hustrur. Plus ett par av varje djurart som fanns på jorden då. Och den här arken, den skulle vara, man tror, nu kan det hända att jag har fel, men typ så här. Den var liksom över 100 meter lång, över 20 meter bred och över 13 meter hög i tre våningar. Det var som ingen liten pjäs han skulle bygga, det var ingen barkbåt det här. Utan det var liksom, det här skulle kräva energi, det skulle kräva tid, blod, svett och säkert en hel del tårar. Och vi vet att allt är möjligt för Gud. Och vi vet att han jättegärna vill samarbeta med människor som är villiga att samarbeta med honom. Men jag tror det är ganska safe to say att Noah också var skillad. Alltså jag tror det var inte första gången han skulle slå ihop två plankor. Han hade jobbat med trä förut. Det var nog inte första han byggde den här arken. När Gud gav Noah ritningen så tror jag att han visste att Noah är rätt man för det här jobbet. Och det är också en orsak varför inte han gav en ritning på en soffa till mig. Utan han gav en redan existerande soffa att jobba på. För han vet att ja, jag har mina begränsningar. Men han visste nog att Noah skulle fixa det här. Och jag tror att Noah också hade en väldigt stark karaktär. Han hade en förmåga att på något sätt liksom stå fast vid Guds principer, hålla fast vid vad Gud hade sagt och ta sig igenom motgångar och svårigheter. Han stod liksom igenom allting som kom i hans väg, så stod han stadigt på Guds löften, även om omständigheterna såg helt omöjliga ut. Och medan jag den här sommaren låter den här slipmaskinen liksom gå över träsoffans yta, så tänker jag på Noas karaktär. Och jag inser att jag har en hel del kvar för att jag ska kunna stå fast och lita på Gud så här till 100% när omständigheterna för kristna kanske hårdnar i vårt land. När det kanske inte är lika lätt att samlas så här som vi gör idag. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Men jag vet att om jag finns i den så måste jag kunna stå fast. Jag vill ha en karaktär som Noas. Och det kräver jobb. Noah byggde på den här enorma arken under tiotals år. Vissa tror att det kan ha rört sig om nästan 100 år. Och det var år som Gud också väntade tålmodigt på att människorna som fanns då skulle ha tid att omvända sig. Vilket ingen tyvärr gjorde. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Det var ett hårt klimat. Människorna tänkte bara på sig själv, man tänkte på egen vinning. Det fanns ingen sund moral eller etik kvar överhuvudtaget. Och vi kan tänka oss att Noah nog blev utsatt för en hel del glåpord. Jag tror han blev utsatt för en rejäl dos med hån. Och jag tror att det kanske till och med kunde ha funnits försök till sabotage. För det var ingen som kunde se att en översvämning var på väg. Det var inte liksom så att det hade regnat massor i flera veckor och man började tänka att ja, men kanske han ändå hade rätt. Det fanns inte något tecken på en översvämning. Det fanns bara det vad Gud hade sagt och det som Noa gjorde. Och i människornas ögon så verkar han osäkert helt galen. Och ändå höll han fast vid vad Gud hade sagt. Ändå fortsatte han bygga på den där arken. Det var liksom inte så, det var i många, många år av det här som han fick utstå, som han ändå fortsatte att gå därför för att han litade på vad Gud hade sagt. Det kostade honom allt, men det räddade också hans liv och hans familjs liv. Och medan jag håller på att plocka bort så här tomma getingbon och med gult sandpapper håller på att gnida på så här ytmögelfläckar, så tänker jag också på hur Noa nog liksom let Gud jobba med hans karaktär under de flera hundra år som dröjde innan han fick uppdraget. Och jag tänker att en sån karaktär kommer nog endast från ett nära umgänge med Gud. Och att Noa, han, på något sätt så måste han liksom ha, med allt det han hade i sitt liv, så lyckades han omvandla till en ständigt pågående bön, till ett ständigt umgänge med Gud. Och på något sätt så liksom så blev hans liv ett liv som ära Gud i allt vad han gjorde. Och vi får också veta, Bibeln berättar att Noa var åkerbrukare. Och jag tror inte att jag har det här på skärmen, men i första Moseboken kapitel 3, 17-19, efter att Adam och Eva har ätit av den förbjudna frukten, och så gör Gud någonting. Han förbannar marken och han säger att med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Det jobb som tidigare hade varit liksom glädjefyllt blev nu slit. Och det betyder att Noah, han var van vid att jobba på. Det var inte liksom någon som halka in genom livet på ett bananskal och liksom hade fötts med en silversked i munnen. Han var van vid hårt arbete. Och jag tror att han hade upptäckt en hemlighet med att i sitt arbete tjäna Gud. Noas namn betyder vila eller tröst. Och jag tror att han hade hittat ett sätt att vila i Gud vad han än tog sig an. Och jag tänker att Gud nog placerar andra saker i hans liv som skulle bidra till att bygga den här karaktären. Som skulle krävas för att kunna klara av det här uppdraget som Gud hade för Noa. Han fick ju till exempel bland annat 3 söner. Hur många här har 2 eller flera pojkar där hemma? Sätt upp en hand. Skulle ni säga att de har hjälpt till med att utmana och bygga er karaktär? Ja, ni skrattar så jag tänker att ni håller med. Jag har 2 pojkar där hemma och jag sätter också upp min hand. Han hade också en fru, bara en sån sak. Vi utmanar varandra och vi bygger varandras karaktär. Gud har också gett dig personer. Han har gett dig situationer och han har gett dig uppgifter som om du låter dem så är de tänkta att stärka din karaktär. Men det kan också gå helt tvärtom om vi försöker göra det här i egen kraft. Men om vi släpper in Gud på alla de här områdena så hjälper han oss att bygga den här karaktären. Genom alla prövningar och utmaningar och under ungefär drygt ett år instängd tillsammans med sin familj och en massa djur på en båt, så förblev Noas hjärta ändå ett hjärta som sträckte sig mot Gud. Och för att riktigt förstå hur imponerande det här är, så måste man som tänka sig in i den här situationen på arken. När de går in i arken så finns det fortfarande inget tecken på regn. Det börjar regna först sen när Gud har stängt om dem. När de är där inne, de slipper ingenstans. Han är där med sin familj, sina svärdöttrar, sina söner, sin fru och en massa djur. Redan där så blir det för mig sådär. Och så börjar det regna. Och det regnar och det regnar och det regnar. Och de ser och förmodligen också hör folk dör. släkt, troligtvis också vänner som försvinner i de här vattenmassorna. Och vattnet stiger, det stiger över trädtopparna, det stiger över bergstopparna, och de har ingen aning om hur länge de ska finnas i den där båten. Eller var den kommer liksom stranda, eller hur det ska gå. De vet ingenting. Det enda som de vet är att Gud hade sagt att han skulle rädda dem. Och det är det som de står fast vid under hela den här tiden. Och när ett drygt år senare, när vattnet till slut försvinner från jordens yta, inte helt och hållet, men så att de kan stiga ut på torra land. Så det första som Noa då gör är att han bygger ett altare och offrar till Gud och ärar honom. Och det är nog så otroligt imponerande. Jag är inte säker på att jag skulle ha gjort det. Alltså jag undrar om jag skulle ha levt efter det här året. För det måste ha varit så oerhört utmanande och tufft. Men jag vill gärna bli sån som skulle klara av en sån grej. Och medan det här slipdammet yr och jag är helt täckt i slipdamm och är vit i ansiktet, så tänker jag på de gånger som mina barn utmanar min karaktär och jag bara längtar efter att få vara i fred. Det är det enda jag ibland bara tänker. Jag kan inte bara låta mig vara i fred, så att jag kan liksom andas, eller så att jag kan läsa, eller så att jag kan göra någonting som jag vill. Och jag försöker fly undan det här istället för att gå till Jesus, som jag ju vet att det är rätt sak att göra. Och den helige ande påminner mig om någonting alldeles ovärderligt när jag håller på med den här soffan. Han påminner mig om hur jag var väldigt lik den där soffan när jag bestämde mig för att jag skulle låta honom börja forma mig till den vision som han hade haft för mitt liv. Det fanns en del getingbon och ytmögel att ta sig an, om man säger så. Och i början så upplevde jag att det var ganska lätt. Det var lätt att låta honom slipa och forma, för det var jätteskönt att bli av med saker som inte hörde hemma i mig. Det var fantastiskt att få börja upptäcka vem jag var i Gud, framförallt vem han var och vad han hade för plan för mitt liv. Det var nästan så att jag bara liksom slängde ut saker på honom och bara ta det här och ta det här och ta det här, för det här vill jag inte ha längre. Och jag var så lätt och det var så skönt. Men det blev svårt sen. För en del av de här mögelprickarna på soffan, de gick mycket djupare än andra. Och det krävde en annan slags behandling än vad jag först hade trott. Och detsamma gäller också mig. Och kanske dig också. För den här sommaren har för mig handlat väldigt mycket om att ge områden till Jesus som har varit svåra att ge. Det har varit en hel del kamp och det har varit tårar och det har varit ångestladdade känslor. Det har varit väldigt jobbigt, men också samtidigt befriande att inse att den här slipprocessen, inte bara min soffa, men av våra hjärtan, den fortgår hela tiden. Han är inte liksom på långa vägar färdig med mig, och min karaktär, den fallerar fortfarande massor. Och det kostar, och det är inte alla gånger smärtfritt att låta liksom sitt hjärta omformas. De allra flesta gångerna ser det ut så här för mig. Jag befinner mig liksom i någon situation som inte riktigt gillar. Jag tycker att det är otrevligt. Och jag säger till Gud att hur kan jag hamna här igen? Varför blir det alltid så här? Varför har inte det här tagit slut ännu? Varför har jag de här konflikterna? Varför reagerar jag så här? Varför? Och så säger Gud, minns du den där grejen som jag sa att det skulle vara bra om du ger det här till mig? Och så är jag så där, ja, nej, men det är inte det. Det här är inte det. Det här är någonting annat. Och så fortsätter jag, så går det ganska bra. Och så hamnar jag igen i samma läge. Och så är jag igen åt Gud så där. Vad är det som händer? Hur kan det här fortfarande pågå i mitt liv? Och så säger han igen. Du vet den där grejen. Som jag sa att det skulle vara bra om du tar itu med det här nu. Och så blir jag så där. Håller händerna föran och bara lalalalalalalalalalalalala. För att jag vet att det är någonting som gör ont. Och jag vet inte hur det ska gå om jag ger det till honom. För då har jag ingen kontroll. Och så håller det på så här. Och så hamnar jag igen i samma läge tills jag säger att okej, det här går inte mer. Jag klarar inte det här. Och så är Gud så där. Kan du ge det här till mig nu? Och så säger jag okej, ta det. Och när han tar det så är det så himla lätt. Och så går så efter en tid är jag så där. Vad höll jag på med? Varför har jag gjort så där? Jag har varit helt idiotisk. Varför lät inte jag det bara ta det från början? Och då skulle man kunna tänka sig att Gud säger så där. Vad var det jag sa? Men han gör inte det. Han gör inte det, för han är alldeles för god. Han älskar oss alldeles för mycket. Han säger bara, lita på mig. Jag löser det, bara du litar på mig. Och det var det som Noah hade lärt sig göra. För det kräver alltså karaktär och det kräver fullständig förtröstan på Jesus att stå fast vid ett löfte om att vi har allt att vinna. Det står i Matteus evangeliet 16, vers 24-25. Där står det. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och den här sommaren så kom den här restaureringen av träsoffan att bli några av mina mest värdefulla stunder med Jesus. Det var som att han i det som jag gjorde med mina händer visade vad han gjorde med sina händer i mitt liv. Och jag undrar om inte Noah upplevde lite samma sak när han steg för steg jobbade med arken. För att min soffa ska kunna bli den soffa som jag har tänkt, ni minns den där gröna fina som fanns där på skärmen. För att den ska kunna bli så måste jag noggrant förbereda ytan. Jag måste behandla den på djupet för att jag sen ska kunna sätta på en ny färg som håller länge. Och för att jag ska kunna ställa den i det rum där den har varit tänkt att vara. Och för att människor ska kunna sätta sig i den och känna sig välkomna och förhoppningsvis delta i värdefulla samtal så måste en helt ny sittdel konstrueras. Och det kan kräva mycket jobb att göra om någonting som har stått på fel plats under lång tid. Det vet jag för att jag är också den här soffan. Den här träsoffan har som tur ingen egen vilja. Så den är tvungen liksom att genomgå den här förvandlingen som jag vill den. Den kan inte bestämma färg, den kan inte göra någonting. Den får bara stå där och så tar jag hand om den. Men Gud har ju gett oss helt fri vilja. Vi är helt fria att välja hur mycket den här slipmaskinen, det låter lite våldsamt men det är en bra bild ändå. Hur mycket den här slipmaskinen liksom får jobba på våra hjärtan. Och i våra liv. Och jag vill bara säga till dig som kanske nu känner prestationskrav när det kommer till bön. Så vill jag bara säga att var fri i Jesu namn. Var fri. Det handlar inte om prestation. Han vill bara umgås med dig. Han vill tala med dig. Och jag tror att det är ofta vi som måste bredda vår förståelse för hur Gud talar till oss. Han talar genom sitt ord, men han talar också genom allt det som vi tar oss an i livet. Om vi lyssnar, om vi låter honom, liksom, om vi släpper in honom där. Om vi kan ge alla våra områden till Gud, så kommer han att tala till oss genom alla de områdena i vårt liv. Allting som vi gör. Och bön kan, det är såklart också att stänga dörren om sig och böja sina knän och be liksom och vara tillsammans med Gud på det sättet. Det är absolut ett sätt och det ska vi göra. Det finns en plats och det finns tid för sånt och det är oerhört viktigt. Jag hoppas att ni hör mig rätt. Det är ibland också så behöver vi gå in i riktiga bönestrider och, eller lyfta våra händer i lovsång. Men bön är också att välja att tala milt till dina barn fast du helst vill skrika och kasta grejer eller kasta ut dem. Det vill man ibland. Men med Guds hjälp så gör man inte. Det är också att hänga tvätt. Att laga mat. Att kanske renovera ett hus eller att bygga ett hus. Det kan också vara att vara trevlig mot den här kollegan som alltid är dryg på jobbet. Det är också en bön. Det är också någonting som ärar Gud. Det kan också handla om att ge sin man eller fru lite närhet fast han eller hon inte alls har varit särskilt trevlig den senaste tiden. Det är också en bön. I alla de här sakerna så kan vi faktiskt hitta vila hos Gud och lära oss jättemycket om vad han vill säga till oss och vad som finns på hans agenda. Vad han har för plan. Inte bara för vårt liv men också för våra familjer, så våra bekanta, vårt land, vår stad. Och jag hörde det berättas en gång om en äldre man. Jag minns inte vem som berättade, men som sa, den här äldre mannen tyckte inte alls att det är något svårt att be. Han bara liksom sätter en stol, tom stol bredvid sin säng och så pratar han med Jesus på den stolen som om Jesus verkligen skulle sitta där. Och jag tror att Jesus också satt på den stolen. Och det är ju så. Han möter oss där som vi är. Där som du är just nu. Och om du just nu liksom upplever att din tid inte riktigt räcker till för allt det som du skulle önska. Du kanske har en dröm om att ha en timme varje dag liksom, där du skulle få vara i fred med Gud i bön. Faktiskt en sån bön där du är på dina knän och lyfter dina händer och verkligen liksom få vara tillsammans med honom. Men om inte den tiden finns så kan han också möta dig på andra sätt. Det är bara liksom att be den helige ande att öppna dina ögon och dina öron för hur Gud vill tala till dig i just det som du har för dig i livet just nu. Och om du behöver omprioritera så be honom om hjälp med det också. Om ni bara minns tre saker från idag så tänker jag att det här är bra grejer att ta med sig. Det är bara tre enkla punkter. Bön är större än ord. Det handlar om mer än vad du säger med din mun. Det är en livsstil. Det är ditt sätt hur du tar dig an saker, hur du behandlar andra människor. Var dina tankar befinner sig, vartåt ditt hjärta är riktat. Och bön formar den som ber. Du kommer att få uppleva en fantastisk förvandling om du lever ditt liv på det här sättet i en ständigt pågående bön till Gud. Det ändrar dig, det omformar dig, du blir den som du alltid var tänkt att vara. För bön är att leva tillsammans med Gud. Det är liksom hjärtats svar på Guds kärlek. Det är det som är bön, det är liksom inte svårare än så. Men vi vill gärna göra det svårt. Och jag hoppas att du, oavsett vilken livssituation du kanske befinner dig i, efter den här sommarens tema med Herre lär oss be, att du kan gå in i hösten med lite avdammad syn på bön. Och vad ett liv i bön faktiskt är och kan vara. Och jag ber att det i ditt liv, i allt vad du än gör, att det ska få ära Gud. Och vi kommer snart att dela nattvard här tillsammans. Och jag tänker att det är ett bra läge för dig. Om det finns någonting som Gud visar dig just nu. Om du har någon sån här mögelprick som går lite djupt. Någonting som Gud liksom har pekat på tidigare. Eller som han kanske visar för dig just nu. Att det här behöver vi göra någonting åt. Det här behöver du få ge till mig så att du kan gå fri. Det behöver inte vara stora grejer. Det kan vara små också. Det kan handla liksom om ovanor eller beroenden, små eller stora. Det kan vara missnöje, skvaller, oförlåtelse, det kan vara girighet eller missunnsamhet, avundsjuka, you name it, det kan vara vad som helst. Eller något liksom drag i din karaktär som inte riktigt är nöjd med. Kanske tappar du fattningen fort eller tålamodet eller vad det än kan vara. Om det finns något sånt så tänker jag att det ikväll är ett fantastiskt läge att efter nattvarden gå till någon av våra förebedjare som i kärlek får be tillsammans med dig för de här sakerna. Så att du kan en gång för alla bara lägga dig i Guds händer och själv gå fri. Man ångrar aldrig en sån grej. Det absolut sista som jag vill säga ikväll är att Jesus älskar dig. Och han längtar efter umgänge med dig och han vill forma dig. Han vill forma alla oss i en karaktär som är lik Noas. Jag tror faktiskt på det. Jag tror att vi behöver en sån. Jag tror att den tid som vi går in i och den tid vi befinner oss i så är det bra om vi har en karaktär som håller. En karaktär som är byggd på en stadig klippa. Och det är någonting som jag tänker att den här hösten så ska det vara ett av mina fokus. Jag ska låta Gud jobba på min karaktär. För sen när det stormar och omständigheterna hårdnar så vill jag kunna stå fast. Då vill inte jag att hån eller liksom glåpord eller försök till sabotage ska kunna stoppa mig på något sätt. Utan jag vill stå stadigt på Guds löften. Så jag önskar er alla en välsignad höst sen när den kommer. Tack så mycket.